Du har en ny podcast. Inkom sommaren 2009 från MSDN. För att lyssna, bara slappna av.
Välkomna till mitt sommarprogram. Jag heter John Villander och är konsult. Mitt expertområde ligger mitt emellan systemutveckling och IT-säkerhet. Eller som jag brukar kalla det området, applikationssäkerhet. Att utveckla säkra applikationer. Jag jobbar på ett företag som heter Omega Point. Ett konsultföretag som finns i Stockholm, Göteborg, Kalmar och Falun. Därtill är jag svensk ledare för OWASP, The Open Web Application Security Project, en global community inom just applikationssäkerhet. Jag har förmånen att spela musik för er under programmet. Dels för att jag själv är musiker, så jag kommer spela en del av min egen musik. Men också för att jag har flera vänner och bekanta som är musiker och har fått rättigheter att spela upp deras musik också. Så nu kör vi.
Remember you met me in bed. It wasn't the best we had. Remember you not like the rest I laugh. I'm never easy, you please me, but I'm slipping away. You want it easy, you tease me, but I'm awkward in ways, awkward in hay, I know. You think it's a game that we play, the moment I say I'm lost. You think that I'll change and I may, but awkward I stay till dusk. I'm never easy, appease me, but don't blame yourself. Pick up my shell and leave. We could have had it all in vain. We could have had it, none to blame. We should have known it's not a game.
Jag skrev sent på natten efter att ha kommit hem från Lemon på Kungsholmen. Just nu sitter jag faktiskt i min egen studio. Och framför mig har jag en kopp nybryggt svart kaffe. Och eftersom det här är en podcast så kan ju du nu pausa, gå och brygga dig en kopp och sen komma tillbaka. Gör det om du är sugen. Även om jag nu bor på krypavstånd från Lemon på Kungsholmen i centrala Stockholm, så skulle jag aldrig påstå att jag är någon autentisk stockholmare. Jag är inte uppvuxen här och jag har ganska mycket kvar att lära mig om hur man ska vara om man nu vill vara en äkta stockholmare. Nej, jag är uppvuxen i en liten, liten svensk stad, Köping. Numera riksbekant, inte minst då på grund av tv-programmet I en annan del av Köping, som handlar om Linda Hammar och hennes vänner. Jag är faktiskt bekant med Linda Hammar, och det beror inte bara på att Köping är en liten stad, utan mest för att jag har gått i samma klass som hennes bror, Filip Hammar. Filip som i duon Fredrik och Filip. Ja, vi gick i samma klass i 10 år. Och det var allt som oftast jag och Filip som hade hand om roliga timmen. Vi var något av teaterapor och gick teaterskola ihop. Och vår största triumf var vår pjäs Olika familjer. Som vi framförde för hela skolan och alla föräldrar. 2 uppsättningar i slutet av 9:an. Det var jag och Filip som hade huvudrollerna. Så kan man ju se till att det blir när man skriver pjäsen själv. Men vi framförde den här ihop med flera klasskompisar. Pjäsen handlar om en rik, vit familj. Där pappan spelas av Filip. Och en fattig, svart familj. Där pappan spelas av mig då. Och de här olika familjerna träffas. Det sker en massa förvecklingar. Och i slutändan så vinner jag som den fattige svarte pappan. Vinner den vita pappans fru under ett rafflande pokerspel. Hela storyn vet jag inte om den någonsin kommer att berättas igen. Men det var något utav en fars får man väl säga. På den tiden då när jag gick i högstadiet så var det inte särskilt vanligt med elever som hade invandrarbakgrund och utländskt påbrå. Jag har en far som är från Indien och så hade jag en god vän vars far var från Israel. Och vi var i princip de enda som var mörka på skolan. Ja, vad fick man höra då? Jo, vanligast var turkjävel, dra till ditt fan hemland och så det konstiga, stick hem och plocka dadlar. Det där med dadlarna fattade jag aldrig riktigt var det kom ifrån. Men det var någon sorts koppling där mellan mörkt hår. Ah, de håller nog på med dadlar hemma hos honom. Lite av det där var ju det som jag och Filip tog fasta på när vi skrev pjäsen Olika familjer. Det var inte för inte jag spelade den fattige svarte mannen. Men vi gjorde en specialare också. Mitt under pjäsen så slängde jag ut dadlar över publiken. No, it's my apartment. I want the keys back, okay? Never thought that you would find a place in me. Never thought you'd stay, 'cause I could never be the kind of fancy guy your girlfriends like to see. With my car and all, I might just fit to be the friend you need. Never gonna be the last to know, never gonna be the one to show he's always there. Never gonna be the one you throw, never gonna be the one you know he's always there. Promised you to stay. You found another one. Now what was I to say? Stay and love me. You turned your face away. Said we'd meet again on the lonely Saturdays. Friends in need. Never gonna be the last to know. Never gonna be the
the one to show. He's always there. Never gonna be the one you throw. Never gonna be the one you know. He's always there. He's always there. Never gonna let you want him home. Never gonna be the one you own. He's always there. I'm never gonna last. I'm never gonna show. I'm never there. I'll never phone you home.
He's always there. En låt till hälften självupplevd, till hälften inspirerad av svenska A Shrine. Ja, jag och Filip har ju onekligen gått olika vägar. Jag har gått vidare och pluggat till civilingenjör och försöker få ordning på min doktorsavhandling. Filip har blivit nationell megastjärna. Och ändå började vi där med teaterskolan. Jag tror att den stora skillnaden, om man ser just till livsval, kan ha funnits i nörderiet. Jag tenderade alltid att halka in på olika nördiga grejer. Jag ägnade mig åt schack. Jag spelade SM i schack. Jag var på träningsläger i schack på somrarna. Och så började jag hålla på med datorer. Jag kan minnas väldigt tydligt hur jag på mellanstadiet, innan jag hade någon egen dator, sprang ner på rasterna till den lokala elektronikaffären i Köping, Elman. Där hade de datorer. De var uppställda i någon form av trave mot väggen, som troféer. Det var nästan inte ens meningen att man skulle köpa dem, utan det var ett statement att det går att köpa en dator i Köping. De medelålders män som var inne i butiken för att handla, de tittade på TV-apparater och stereos och bilstereos. Men jag ägnade mycket tid åt de där datorerna. Jag stod i butiken och programmerade. Jag hade lärt mig lite basic. Men till slut så kom väl Elman-folket på att det inte var så bra marknadsföring att det stod någon pojkspoling från mellanstadiet och programmerade de där datorerna i butiken. Och framförallt inte när han gjorde oändliga loopar som de inte visste hur de skulle avbryta, utan att de var tvungna att starta om datorerna. Så jag blev faktiskt utslängd, eller ja, ombedd att gå därifrån och inte återkomma. Till slut så förstod väl mamma att jag ville ha en dator. Atari 520 ST, 16-bitars maskin. Och redan från början var det ganska tydligt att jag var inte intresserad av att spela. Åtminstone inte i någon större utsträckning. Det häftiga för mig var ju vad man kunde göra, skapa på datorn. Programmera och göra musik. Med dagens öron låter ju det där ganska okej. Skapa musik. Hela datagrejen har blivit rätt okej nu. Men när jag gick i högstadiet så var det inte okej. Man var toknörd om man hade egen dator. Framförallt om man inte bara spelade på det. Jag gillar ju att göra musik. Trots att de flesta inte fattade att man kunde göra musik på datorn då. Jag tänkte jag skulle spela en låt som jag gjorde på den tiden. En tribute till min dåvarande tysklärare, Sten Ove. Alltid med glimten i ögat. Jag tog med lite inspelningsutrustning till skolan, spelade in honom under lektionen, samplade och gjorde Stenover Remix. Och nu får ni förstås förlåta att ljudkvaliteten inte alls är vad man förväntar sig av modern musik. Det här gjordes på min hemdator för länge sedan.
Danke fürs Interview, John.
Dankeschön.
Dankeschön, Stenove. Dankeschön. Datamänniskor är ett estetiskt släkte. Bland de jag har träffat inom IT-branschen finns konstnärer, en massa musiker och hela diskussionen om vacker och snygg kod. Det är inte något nördigt. Det finns verkligen estetik i programkod. Och man kan definitivt diskutera vackra lösningar, både ur ett ingenjörsperspektiv och ett estetiskt perspektiv. Redan från tiden med min Atari och sedan mer en Commodore Amiga så deltog jag i något som kallas demoscenen. En subkultur där kreativa människor som är intresserade av datorer samlas och tävlar i att göra någon form av musikvideos. Och det är inte bara filmer, utan man gör i princip en spelmotor som genererar grafik i realtid. Och så tävlar man om vem som kan göra vackrast och mest avancerade grafiska effekter ihop med musik. Och det hela är paketerat ungefär som musikvideos. Det har man hållit på med sedan 80-talet. Och jag har varit aktiv i olika omgångar. Mestadels som musiker, men på senare år även kodat en del, designat. Det som idag kallas LAN-partyn, med kanske Dreamhack i Jönköping som främsta exempel, har kommit sig av något som tidigare kallas för copy-partys och demo-partys. För det första var det ju så att man hade inget internet, så då behövde man antingen skicka saker via post, eller så fick man träffas. Och träffas gjorde man på copy-partys, partyn där man kopierade. En viss mängd av det man kopierade var förstås olagligt. Men en ganska stor mängd var också att kopiera de här musikvideorna. Att komma över de senaste produktionerna från Australien, Tyskland, Finland. Jag minns hur vi åkte på första partiet, Hackerens, uppe i Härnösand. Jag och en kompis tog alltså våra datorer, varsin tv-apparat, för man hade ju en tv som monitor, och satt oss på tåget från Köping upp till Härnösand. Och sen bar vi de där datorerna bort till en stor hall där alla nördar hade samlats. Så kopplade man upp sig och så gick man omkring och umgicks med folk och frågade om man fick bläddra igenom deras diskettlåda, se om de hade något nytt som man inte hade sett tidigare. Och det bästa man kom över, det kopierade man till egna disketter. Disketter var hårdvaluta. Det är otroligt häftigt att en sån här subkultur med konstnärliga uttryck har funnits under all den här tiden, men egentligen aldrig uppmärksammats utanför den egna kretsen. Den här communityn finns fortfarande. Det är några stora tävlingar med stora prissummor. De största tävlingarna idag går i Tyskland, något som heter Breakpoint. Finland, en tävling som heter Assembly. Och så har vi i Norge, något som heter The Gathering. Vi har varit med och tävlat där. Och senast jag gjorde någonting seriöst gällande kod, design och lite musik var 2005. Då vi var och tävlade i Finland på Assembly. Och faktiskt blev bästa svenska bidrag. Det betyder att vi kom på 9:e plats i den stora tävlingen. På andra plats det året kom en grupp som heter Synesthetics. Och deras bidrag där var lite grann av min favorit. Framförallt för att musik och grafik hänger ihop på ett underbart vackert sätt. Det finns en länk där min podcast ligger som gör att ni kan ladda hem Synesthetics bidrag från det året. Instant Zen heter det. Men jag kontaktade också musikern. Han kallar sig Man with No Alias. Och frågade om jag kunde få spela upp hans låt här. Och det tyckte han var helt okej. Okay. Så ni ska få lite smak av hur demomusik har utvecklats och gift ihop sig med modern musikproduktion. Här i en version med sång. Man with No Alias, Promised Land featuring Caroline. Thank you. den kära gamla demoscenen. Jag minns att jag till och med hade programmerare som idoler. Man såg upp till de där som skrev de bästa demorna. Datorerna har ju varit en revolution för vårt skapande. Inte minst det estetiska som jag har pratat om här tidigare. Men hela vårt samhälle, egentligen allt vi gör idag, är i någon mån beroende av datorer. Den revolution som man kanske kallar för informationssamhället eller det postindustriella samhället, den revolution som vi upplever nu, här, det är vi inom IT-branschen som faktiskt genomför den revolutionen. Jag tycker det är otroligt fascinerande att få vara med och vara en liten, liten kugge i att skapa en helt ny framtid för mänskligheten. Det är också därför jag oroas ganska mycket över att det är så otroligt få kvinnor i IT-branschen. Jag har själv under en tid att jag var doktorand vid Linköpings universitet undervisat i programmering. Så jag mött på dagens studenter. Jag har sett både hur få tjejer det är som börjar och hur få tjejer det är som väljer att plugga de riktigt tekniska delarna av de här utbildningarna. Trots att det då är en helt fantastisk bransch att arbeta i. Jag tror att en av anledningarna är att just det här nörderiet dels har fått alldeles för stort utrymme. Alla tror att ska man vara duktig på datorer så måste man ha varit en nörd i princip hela sitt liv. Och för andra så tillåter vi inte riktigt att tjejer blir nördar heller. Det anses vara ett mycket större socialt misslyckande av en tjej om hon slutar klippa sig, går i för korta byxor, inte bryr sig om sina kompisar och sitter uppe hela nätterna med sin burk. Jag tror i alla fall att det bästa vi kan göra är att de chefer vi har inom IT-branschen slutar säga åt tekniskt inriktade tjejer och kvinnor att börja gå på mässor, pyssla med dokument, sitta på möten. Låt dem koda. Låt dem hänga i serverhallen. De är så otroligt få redan som det är. Om vi tänker använda dem som någon form av ögongodis på mässor, då blir jag faktiskt förbannad. Nej, nu lyssnar vi på lite musik istället. En mycket god vän, Niklas Kinander, driver ett band som heter Kalokain efter Karin Boyes bok. Och här kommer en låt med dem som heter Firecracker.
All I want's a firecracker. All I want's a firecracker. We began to warn out slackers. Thank you.
Jag brukar säga att den elakaste frågan man kan ställa till en expert inom IT-säkerhet är: kan du programmera? Det finns alldeles för få experter inom IT-säkerhet som också ägnar sig åt systemutveckling. Och det är inte så konstigt. Jag försöker själv hålla mig mitt emellan de två disciplinerna, säkerhet och systemutveckling, och bedömer att jag måste då lägga ungefär 70% av min yrkesverksamma tid på att utveckla system. Den delen av IT-branschen är nämligen så stor och komplex. Det händer så mycket inom systemutveckling i form av verktyg, språk och nya sätt att utveckla, att man måste jobba med det aktivt för att ha koll. Väldigt få personer som arbetar med IT-säkerhet orkar eller vill också jobba med systemutveckling. Jag menar inte att alla inom säkerhet ska hålla på och utveckla system, men det behövs definitivt fler än idag. För förr eller senare så kokar säkerhetsproblemen ner till att kod snurrar på en burk. Och om den koden är full av buggar så kommer några av de buggarna vara säkerhetsbuggar, och då spelar det inte så stor roll vilka säkerhetsfunktioner vi har om de kan kringgås genom att någon utnyttjar buggarna. Varför är då den här frågan elak? Jo, de flesta som arbetar med tekniska grejer inom IT har någon gång, antingen under sin yrkeskarriär eller under en utbildning, programmerat. Men de som inte gör det, de gör det inte längre. De har vid något tillfälle slutat, skrivit sin sista rad kod. Och det där brukar oftast ta sig uttryck i att de säger: jag har hållit på med det förut. Jag programmerade för några år sedan. Och så finns det någon sorts förhoppning om att kunskapen ska överleva tidens tand. Och att de där kodraderna man skrev för 5 år sedan ska vara hyfsat relevanta för att kunna dra slutsatser, göra tekniska bedömningar eller delta i djupa tekniska resonemang. Jag tror inte att det är sant. Den tidpunkt då man bestämmer sig för att sluta skriva kod, då börjar en förruttnelse. Den kompetens man har då börjar så sakteliga ruttna. Och inom ett par år börjar man bli ganska obsolet. Det kan vara ett fullständigt korrekt karriärsmässigt beslut att sluta programmera. Man måste bara vara medveten om att det är en disciplin som utvecklas. Människan försöker ständigt bemästra komplexitet. Det är nästan signifikant för all mänsklig utveckling att vi tar oss an större och större och mer komplexa problem. Komplexitetsbarriären. Det faktum att människan alltid utvecklar saker på gränsen av vad vi klarar av. Och det gäller specifikt systemutveckling. I samma takt som våra språk, typsystem, analysverktyg, utvecklingsmiljöer, metoder blir bättre, i samma takt utökar vi problemdomänen. I dagsläget så ligger ett operativsystem på storleksordningen 100 miljoner rader kod. Det finns ingen som förstår sig på ett helt operativsystem år 2009. Den största fienden inom applikationssäkerhet är, mycket riktigt, komplexiteten. I takt med att systemen blir större så får vi svårare och svårare att överblicka vad systemen egentligen gör. Och säkerhetsfel hittar man oftast i vad applikationen också gör. Vanlig testning siktar väldigt sällan på att leta efter funktionalitet som aldrig har efterfrågats. Och det är oftast därför vanlig testning missar säkerhetsbuggar. Alla de där frågorna är sånt som jag har funderat ganska mycket på, inte minst under min forskning inom just applikationssäkerhet. Men en sak har jag ändå kommit fram till, det mest komplexa är mänskliga relationer. Och därför skriver jag musik. Jag skulle vilja tacka för att ni har lyssnat på min podcast. Och jag vill tacka MSDM för att jag blev inbjuden att göra programmet. Dessutom vill jag självklart tacka Niklas Kinander och Kallocain samt Man With No Alias för att jag fick spela deras musik här. På sidan för min podcast finns det länkar till all musik ni har hört. Det finns länkar till demoscenen och självklart också till OWASP där ni kan engagera er om ni är intresserade av applikationssäkerhet. Kanske häftigast av allt med just OWASP är att vi tillsammans med OWASP i Norge och Danmark nästa år ordnar världens största konferens inom just applikationssäkerhet. OWASP AppSec Research, juni 2010 i Stockholm. Varmt välkomna dit. Jag tänkte avsluta med min egen låt, Darling.
Now we're over. You were cold and now you're colder. Wishing I were young and taller. 30, didn't want to but you hurt me. Now I'm just someone who's dirty. You're with others, I'm deserting.
Sommarpratare. Vi hörs igen nästa vecka på en strand nära dig. Hej!